Välkomna, Sanne och Svensson. Ja, gillar du press, Svensson? Nummer 19, det engagerar. När vi skickar ut frågan på Twitter, närmare 450 svar. Så upp till bevis nu. Vem är din nummer 19, Svensson?
Ja, min nummer 19. Jag är född och uppväxt i Malmö. Det finns bara en nummer 19 för mig och det är Johari Järvi.
Oj, ja, det är bra namn. Men Jimmy Ölvestad.
Ja, det är ju den som är på alla läppar om man håller på Djurgården. Men håller man på Rögle så är det ju Kenny Jönsson som är på alla läppar.
Ja, Micke Renberg om man håller på. Ja, det är lite infekterat kanske Luleå när han lämnade för Skellefteå. Men Micke Renberg såklart är nummer 19.
Ja, och vi har ett helt batteri av spelare här på nummer 19, precis som du. Vi öser på. Och vi har ju i Färjestad talar vi om Peter Nordström som är uppe i taket i Löfbergs Arena.
Vi har Kalle Järnkrok i Brynäs. Vi har ju Thomas Kiskinen från Växjö, nu Skellefteå.
Ja, och sen så tittar vi som Brynäs som du var inne på. Där har vi nummer 19. Det förknippas jättemycket med Tom Bissett. Vilken jäkla spelare det var. Och i Västerås, inte lika flashy, men har gjort hur mycket matcher som helst för klubben, Andreas Lind.
Han var väl faktiskt i AIK också, Andreas Lind, ett tag.
Det kan han vara.
Men där var nummer 19. Det var Matte Lindberg. Vilken tekniker.
Men en som tyvärr fick sluta spela ishockey alldeles så tidigt här efter en incident på isen mot Almtuna i Hockeyallsvenskan förra säsongen var ju Tobias Forsberg i Leksand. En riktig kämpe.
Två utav de bästa svenska hockeyspelarna genom tiderna. En som är lite bortglömd faktiskt, Marcus Näslund, vilken karriär han hade. Och den som nu spelar, som dominerar år efter år i NHL. Och ja, han behöver ingen agent när han får andra kontrakt. Han kan göra det också, Niklas Bäckström. Ja, vilken hockeybomb, det får man ändå säga att det var igår kväll. Jag skulle precis lägga huvudet på kudden och då kom det en pushnotis. Lias Andersson till HV71. Vad säger vi?
Wow, wow, wow.
Men vi spekulerade ju för någon vecka sedan att vilka klubbar det skulle gälla. Och det var väl framförallt Frölunda och HV71 vi sa. Jag flaggade lite för att man inte skulle räkna ut den gode Henrik Evertsson. Men ja, det var HV som drog det längsta stråten då.
Ja, men exakt. På något sätt tycker jag att det känns rätt logiskt. Är det någonting Lias behöver nu efter att ha haft lite strul här under hösten? Han har inte mått helt 100, så är det ju ändå att få lite trygghet här i Jönköping och HV71 där han har gått hockeygymnasiet. Han har vänner, han vet hur klubben fungerar. Han har varit under Lillis och Niklas Ram som tränare. Fungerade superbra i slutspelet. Han har ju kanske spelat sin bästa hockey under det slutspelet. Så på så sätt är det ju ganska logiskt att han väljer att komma tillbaka till HV71.
Men det är ändå en god gubbe om man säger så. Frölunda, det är klart att de har plats för Lias Andersson. Det är ju en klassspelare när han är i form. Men man kanske inte ska rucka det där laget heller.
Nej, men jag känner lite grann så att Frölunda, visst, det är klart att de har förhört sig när en sån spelare kommer på tapeten, men jag tror inte de grämer sig jättemycket att han går till HV, utan Frölunda har ju ett väldigt välfungerande forward, så att jag tror inte de bryr sig jättemycket ur den aspekten.
Nej, det vore ju nästan mardröm för dem om Fredrik Pettersson helt plötsligt bara går ut och säger jag vill hem till Frölunda i år, eller Viktor Ståhlberg, jag vill hem till Frölunda i år, för det, oj, då måste man ju nästan ta hem dem. Och det blev väl lite ett sånt läge med Lias också. Inte att fansen krävde det, men det är klart att Frölunda var på. Men jag menar, det finns egentligen ingen plats. Det är ett sånt fungerande system eller fungerande maskineri, så att jag tror man bara skulle rucka för mycket om man tog in honom.
Men om vi tittar på HV71, var kan vi få in Lias i laget då?
Ja, första kedjan. Alltså, såklart. Nu ska vi också ha respekt för att det kommer att ta tid. 10 matcher, 15 matcher. Vi har ingen aning hur lång tid det kommer ta för Lias att anpassa sig och komma in i spel. Han har inte knappt tränat på duglig nivå här, så det är klart det kommer att ta tid. Men han står för fart, det saknar HV71. Han står för spelskicklighet och fart, alltså i ett paket. Och det tycker jag HV har saknat. Och den här ungdomliga entusiasmen som är helt borta från HV71. Det finns ingenting av det i forwardsmässigt. Så att jag har sett två båda deras matcher den gångna veckan, och Linköping, då var det var ingenting som stämde. Sen var de faktiskt bra mot Rögle i lördag, ska jag säga.
Vem ska han spela med om vi sätter ihop honom med Filip Sandberg igen, och vem ska vara den tredje Bumbibjörnen nu när Tedenby inte är där då?
Ja, då får ju ingen Bumbibjörn där. Men in med Simon Önerud där och bana väg. Nu har ju Filip Sandberg har ju inte kommit tillbaka efter den skadan som han hade i fjol. Han var ju faktiskt uppsatt som 13:e forward i lördags. Men det är klart, skulle Elias kanske kunna få fart på en sån spelare. Men initialt så skulle jag kunna tänka mig att det är Linus Sandin och Simon Önerud och Elias Andersson kanske. En kedja där Sandin avslutare, Önerud lika så. Och Elias kan liksom läsa av spelet och driva upp tempot.
Ja, de både breddar och spetsar där HV71 och det känns ganska nödvändigt att de gör det.
Ja, den här spelartruppen, nu vet vi inte vad Elias kostar, man lånar honom. Men alltså, om man, jag satt och kollade lite, HVs spelartrupp, den är inte billig. Det måste vara topp 3 i SHL, va? Alltså lönemässigt.
Ja, om du frågar sportchef Johan Hult så är det väl inte det. Men det kvittar vilken sportchef man frågar så är det ju samma svar.
Nedre halvan
är klassiker, ja.
Ja, det tror jag inte. Men det är klart att det är en dyr trupp. Och nu måste ju också, med det laget som HV har, alltså med den budgeten man har, så är det ju klart att nu är det semifinal. Man måste ta sig till semifinal faktiskt med det här laget.
Men det kommer de väl inte göra. Det är väl inte realistiskt att HV71 ska tråckla sig vidare till en semifinal som de har sett ut de senaste månaderna.
Nej, det tycker inte jag heller. Men då är det ju ett systemfel. Då är det någonting som inte stämmer. Alltså, har man då, är spelarna man har värvat för dåliga? Varför levererar de inte som de ska? Varför är powerplay så dåligt? Och där kommer vi in på Elias också. Han kan ju höja det powerplay-spelet som är en av ligans sämsta.
Ja, och på tal om återvändare, så för er som lyssnade på den här podden nummer 17, så du som sitter här mitt emot mig, du sa ju att den 25 så skulle ju en återvändare komma till Linköping, Jonas Junland. Och precis så blev det faktiskt, att han återvände och kom direkt från Arlanda och gjorde comeback för Linköping när de slog Färjestad med 1-0 i lördags. Får man ju säga att den satte du verkligen mitt i prick.
Ja, du är den som avslöjar i vanliga fall. Jag har ju faktiskt avslöjat några gånger såna här övergångar. Och då fick jag faktiskt från en sportchef, jag har varit helt kall i kroppen, som skickade till mig på Twitter: ge fan och försök avslöja grejer, fokusera på tacklingar och speltekniska saker istället, skrev den här sportchefen till mig. Och
jag var, nu precis eller?
Nej, det här var något år sedan, när jag skulle liksom, jag hade hört någonting. Och det är inte, han hade ju helt rätt. Jag ska inte börja skriva om övergångar och avslöja, men i poddform kanske det funkar bättre. Men i text,
ja, exakt. Det har han inte sagt någonting om då.
Nej, exakt. Det här är Niklas Pajen Persson, general manager, han kanske inte lyssnar på podden i och för sig.
Ja, det tror jag säkert han gör. Han är väl en flitig bilåkare säkert, precis som många andra sportchefer. Men om vi ska gå tillbaka till Junland, vad kommer han betyda för Linköping? Nu så att han parades ihop med Jonas Holös direkt här i lördags, och jag bara tänkte, här kommer det loggas istid.
Och det kommer det göra i fortsättningen också. Det som man gör är att många andra backar kommer höja sig bakom Jonas Junland. Jag upplevde faktiskt att det var så även när Sam Lovequist kom in. Det var en kortvarig effekt i och för sig. Men att det kom in en ny spelare med energi, en back som man kunde liksom följa efter lite. Och Jonas Junland kommer ju bli det över tid för Linköping. Då har du Junland och Holös i ett backpar. Jag tror Eddie Larsson, som också blev borttagen kaptensbinden. Jag tror att han kan luta sig lite mot Junland. Han behöver inte göra allt på isen. Han ska tackla, han ska driva på laget, han ska gå först i kön, han ska gå sist i kön. Han ska göra allt i det där laget. Så att du får in en ledare, det är jätteviktigt för dem.
Om jag får säga en sak där med Eddie, när han tappar C-et på bröstet, vad betyder det egentligen? För det är ju ändå en prestigesak att du tappar C-et på bröstet. Kan man vara så prestigelös som man säger, ja, men det kan vara rätt skönt, och det är klart att Junland ska ha C-et.
Men bara om vi, när jag kom till Färjestad 2009, så var Rickard Wallin, han var kapten. Men han försvann ju till Toronto under sommaren. Då stod Färjestad och utan kapten, och jag fick det uppdraget. Hade Rickard Wallin kommit tillbaka under säsongen från Toronto och han hade kommit in i laget, så hade jag hade ju sagt till honom, du ska vara kapten. Det är ju självklart, det är hans lag. Och lite samma sak är det med Junland, även om inte han varit kapten. Han har signat, vad är det, 3 eller 4 år nu? Är det
4 år till efter detta.
Ja, och då är det ju såklart att de ska bygga honom. Han kommer vara kapten, så att, alltså, är det här totalt noll drama bakom det här, utan jag tror att Eddie känner att självklart ska Junland vara kapten i det här laget.
Men det är samma sak varje gång det är så som man byter kapten, för det sker ju ändå trots allt någon gång då och ibland är det ju lite mer dramatiskt än vad det är här.
Nej, men skulle det vara som så att Eddie Larsson hade fått lämna över se till Brock Little eller till Jonas Holös, då hade det ju varit slap in the face, så är det ju. Då hade det ju tagit enormt mycket på Eddie, eller det hade tagit på mig om jag var kapten i Timrå, och så hade man helt plötsligt under säsongen gett det till Rico Hall eller till Kalle Koskinen eller Robban Karlsson. Då hade det ju varit ett slag under bältet på mig såklart, att det var dålig leverans eller att jag inte levde upp till förväntningarna.
Nu så att de skulle sätta två stycken som assisterande kapten på hemmaplan och två stycken på bortaplan, och Eddie ska få bära A-et på bortaplan. Alltså, vad är det där då?
Nej, men det är bara att skala ner det. Det är väl bara ha en kapten och två assisterande. Det behöver inte hålla på och juxa med fler där. Det är väl ha Eddie och ja, Sebastian Karlsson eller Brock Little eller vem du vill där. Det är väl bara att köra på det istället för att hålla på.
Ibland upplever jag det som att det kan bli lite mycket social verksamhet. Men vi ska ha fyra assisterande kaptener och en kapten. Då är du på en fjärdedel av laget.
Ja, och sen finns det också, du har ju lika viktig roll som en informell ledare. Jag tror inte Sebastian Karlsson, han gör sitt sista år i Linköping här. Om han skulle bli borttagen från A-t här, det tror jag faktiskt han skulle skita i. Han har ju med nöd och näppe, även om han gjort en fin vecka här förra veckan, han ska ju bara se till att hålla sig in i laget. Han behöver inte ha någon bokstav på det sättet.
Men Linköping, nu tog de 9 poäng i förra veckan. En bra seger mot HV borta.
Kaboom! Vi 9 poäng på 3 matcher.
Ja, jäklar du. Men, och de har ju vunnit stort också. De vann mot Rögle med 5-1 var det, va?
Och 4-1 vann mot HV.
Och så 1-0 mot Färjestad här. Det är imponerande att de tar sig samman och tar de 9 poängen. Och lämnar man de två lagen bakom nu? Leksand och Oskarshamn?
Ja, det tror jag. Alltså, sättet man... Jag har ju pratat mycket om Linköping. Jag har gjort dem några matcher. Men nu har gjorde jag dem i tisdags, och då hade man då alltså, vad hade man, 10 eller 11 raka förluster.
10 raka torskar de, va?
10 raka förluster. Kommer ner till Jönköping. Och döma min förvåning, det är liksom ingen panik. Alla verkar lugna. Jag tänker, här kommer ett nervöst gäng. Ja, man tar ledningen i matchen, HV kvitterar, och då känner man, oj, nu blir det lite stressat. Så kommer man ut i tredje perioden, även om HV trycker på, så är det ändå lugnt. Man spelar... Ja, men det är som att man bara hade fått nog av att förlora på något sätt. Förstår du vad jag menar? Att fan, det kan inte bli värre. Vi har 10 raka förluster. Nu går vi ut och släpper loss. Och det gjorde man faktiskt mot HV71. Och när man gjorde 2-1 och 3-1 där, då inget tecken på nervositet med tanke på att man har tappat så pass många matcher.
Ja, och då kvitterar ju ändå HV i matchen. Och då tänkte man, okej, okay, nu kommer detta att ta vägen där det var. Ja, verkligen. Men det ser det inte alls ut.
Nej, och sen går man av och städar av ett Rögle med 5-1. Då ska man veta att Rögle matchen dessförinnan mot Skellefteå kanske svarade för sin bästa insats för hela säsongen. Alltså man var riktigt bra mot Skellefteå i tisdags. Och det är inget snack. Sen går man och, visserligen ett trubbigt Färjestad, men man vinner med 1-0. Och ja, Jakob Johansson kommer in och står, Jonas Gustafsson gör 2 bra matcher, så att... Och så får du in Julan, så att definitivt tror jag att man kommer lämna dem där bakom sig.
Men du, får vi lov att kalla Jonas Gustafsson för monstret nu igen när han får bra matcher?
Såklart, men det var ju därför. Du ser ju, podden har ju en påverkan på alla. Han tänkte, jag ska inte kallas för monstret längre. Nu måste jag vara ute och vara monsterbra den här veckan. Och det var han ju, så att han får vara monstret igen.
Ja, vi får se vem vi hittar på härnäst. Det är nästan så vi får förfrågningar som du har varit inne på tidigare.
Ja, så är det ju. Men skulle man kunna säga att vi har indirekt, så har vi väl ändå sagt att monstret suger, eller? För att vi har tagit bort monstret från. Har vi gjort det?
Ja, men det kan man väl säga att vi har gjort. Men ska vi då stänga av den här podden de kommande 2 veckorna, eller?
Ja, vi fick ju poddförbud över jul och nyår där. Det kanske var de där 2 veckorna som vi blev avstängda.
Ja, det kan det ju vara ju.
Ja, men vad säger du om att man ska bli avstängd för att man skriker "du suger"? Och Marcus Nilsson då, Färjestadsspelaren som blev avstängd för just det ordvalet mot domarna i den matchen, ska jag säga. Han påstår ju själv att han skriker usel. Oavsett vilket så tycker jag inte att det är usel eller du suger. Jag tycker inte att det ska rättfärdiga en avstängning på 2 matcher.
Nej, men verkligen. Jag såg faktiskt en rolig tweet som Johan Ekberg på Värmlands Folkblad skrev här.
Han har fått vattenskalle.
Men han skrev faktiskt, Lillis, de senaste säsongerna 16-17, 0 utvisningsminuter, 17-18, 2 utvisningsminuter, 18-19, 2 utvisningsminuter, och 19-20 så har han alltså omgång 1-33, 4 utvisningsminuter, och nu får han 25 utvisningsminuter. Och då skrev han: det är tur att någon satte ner foten för att få tyst på en sån uppenbart notorisk gnällspig som alltid snackar till sig 10 minuter.
Ja, men det hade ju varit lite roligt. Han signade ju nytt kontrakt där precis innan matchen.
Exakt.
Och han har ju ett giltigt kontrakt för den här säsongen som är förmodligen mycket lägre i lönemässigt än vad kommande kontrakt kommer vara. Det kommer väl dubblas, nästan tredubblas kan jag tänka mig i nivå.
Ja, ja, alltså det är väl ett påslag på runt en hundring kan jag tänka mig, från 80 upp till 180-190 någonting.
Nu slapp han ju böter eftersom det endast blev 2 matcher för avstängning. Men det hade varit intressant att se om han har fått avstängning. Och få då på den nya lönen procentuell också.
Ja, han har nog fått sina avstängningar och eventuella böter som han har fått för resten av karriären. Om han nu blir kvar i Färjestad. För det är ju faktiskt så att han har ju en utgång i det här avtalet. Både till denna våren och till nästa vår.
Ja, och Färjestad är ändå starkt att försöka. Man signalerar att man ska behålla de här Rydal, Nilsson. Man hoppas säkert på Lindqvist också. Men jag tycker att det är töntigt att man ska bli avstängd 2 matcher för det. Det hade gått att lösa på ett så enkelt sätt att man bara hade pratat med varandra. Det som du säger, det är liksom inte... Är det någon snackpelle som åker och snackar och skriker hela matcher nonstop, ja, då kan man få nog någonstans. Men det kan ju knappast handla om den här spelaren.
Nej, men verkligen. Alltså, det är ju, jag vet inte om du skrev det, eller om du bara skrev det till mig, men du skrev ju någonstans i alla fall att det är kanske lite brist på spelförståelse och spelkänsla att man väljer att dra det så långt.
Domarna sätter sig själv i ett onödigt fokus. Vi har ju Sanne och Svensson, vi är ju domarnas bästa vän, vi står ju upp för domarna, men här blir det ju töntigt. Här sätter man sig själva i fokus, vilket gör att man ska vara jävligt felfria som domare framöver för att kunna leva upp till det här. Jag tycker det hamnar onödigt fokus på domarna. Sen finns det också en problematik att i junior- och ungdomshockey, det är ett dåligt språkbruk där. Och skiten rinner neråt. Jag förstår att man måste markera, men man kan hitta bättre ställen att markera på än att du suger.
Ja, och om man nu ändå... Nu tog de ju en match penalty, så blev det ju en automatisk avstängning. Kan man inte bara nöja sig där då? I alla fall nu när lagt kort ligger där. Disciplinen behöver inte gå in och trycka dit ytterligare en match.
Nej, bara markeras. In med fingret i såret och gegga runt lite där. Men du, jag geggade runt lite i såret. Fan vad onödigt egentligen. Jag satt och hade en skön söndag i lugn och ro. Så tänkte jag... Ja, men den här tacklingen från Händemark, det verkar vara en snackis. Gå in och kolla på den. Jag hade ju lugnt och sansat kunna skita i och skriva någonting. Och jag hade fått en mycket skönare söndagskväll. För den ilskan som folk riktade mot SHL, den riktade ju sig mot mig för att jag försvarade Händemark. Det var ju helt onödigt egentligen.
Ja, men så är det ju. Du kan inte hålla dig ibland, men det är ju ditt jobb. Och jag tycker du förklarar ganska bra. Jag var ju helt säker på att, ja, men det här kommer i alla fall leda till att han anmäls och får disciplinnämnden titta på det. Det kändes ju ganska solklart. Men kan du förklara här nu, när du får lite tid på det, förklara hur du tänkte, varför är det inte en anmälan?
Men vi pratades ju vidare i söndags kväll. Och jag hade sett tacklingen snabbt. Och vi diskuterade väl att det kommer bli 3 matchers avstängning. Det var vi ganska överens om. Sen när han inte hade blivit anmäld så tänkte jag, men jag måste kolla på den här situationen. Det måste ju finnas någon anledning varför han inte blir anmäld. För att vi har ju sett knätacklingar tidigare och de frekvent, det som sker, det anmäls. Så det kan ju finnas en anledning. Jag tror ju inte att bara för att det är den spelaren eller det laget. Jag är ju smartare tänkte jag säga, men jag är inte så cynisk. Det som sker är ju, enligt min bedömning, det är en dåligt utförd tackling från Händemark. Det är han den första att erkänna. Men det som sker är ju att han sträcker sig ut, han kommer fel in i situationen. Om han öppnar upp sig och lägger klubban på högersidan istället för att ha den på vänstersidan, då kommer han öppna upp sig med bröstet emot Viktor Ekbom. Då kommer han aldrig sätta sig i den situationen. Det var någonting jag lärde mig under min karriär i slutet framförallt. Att öppna upp sig mer så kan man ta emot ge tacklingen med bröstet. Men när han kommer in fel här och gör en riktningsförändring så sträcker han ju faktiskt ut knät. Men han träffar foten. Och det är det som är bedömningen då. Och då har jag pratat runt med domare och lite spelare just om den här situationen, bara för att skaffa mig en bild av varför anmäls man inte. Men då är det just av den anledningen att domarna kan bedöma det som en tripping helt enkelt. Och då är det inte av den grad att det ska ge ett matchstraff.
Ja, men jag fick lite den känslan, för att det är ju så att domarna har ju möjlighet att på mediakuben kolla ett mål, och de har möjlighet att kolla de så kallade stora straffen. Och när de valde att titta på mediakuben och inte ta någonting och sedan åka bort och förklara till Roger Rönnberg, då fick jag känslan av att det här kanske skulle vara en två minutare av någon anledning. Och då får de inte lov att ta den i efterhand.
Nej, nej, precis. Och min känsla var också, eller min uppfattning nu när jag sett den, det är att det är en solklar två minutsutvisning. Jag... Hade de dömt en femma, fine. På isen, jag kan förstå att de gör den bedömningen. Men sen i efterhand så tycker jag fortfarande att det är rätt att inte skickas vidare när man kollar på själva situationen. Sen är det såklart, är det en millimeter, två millimeter, en halv, några hundradelar, så kan ju faktiskt han klippa Ekboms hög, eller vänsterben blir det. Och då är det en helt annan situation. Men det gör han inte nu, därför måste man se situationen för vad den faktiskt är.
Det som jag noterade efter matchen är ju att alla tränare och de inblandade i situationen, det verkar som det har gått in någonstans det här med att de inte ska rikta någon ilska mot domare och mot SHL. För Rönnberg hänvisar bara till Torsbrink och sa att jag får inte säga någonting. Peter Andersson försökte komma undan med att jag har inte kollat på det, men han brukar kolla på allting i pauser, ja, och så vidare. Händemark sa mitt jobb är att spela hockey. Ekbom sa förvisso lite mer, men det var ingen ilska mot ligan eller SHL. Det verkar någonstans som att någonting har gått in där, att vi ska inte göra detta.
Nej, jag tror också att man på något sätt... Ja, man varumärker ju på något sätt, det är ganska känsligt ord att prata om, eller produkt och sådana saker. Men jag tror att ligan på något sätt har satt ner foten gentemot det här mot domarna och framförallt mot spelarna. När man kritiserar domarna så kritiserar man indirekt sin egen arbetsgivare på något sätt, som är indirekt även långsökt SHL. Så jag tror att man har pratat om det, men det, man behöver inte dra det där för långt heller, kan jag känna. Man måste ju kunna diskutera eller prata om en situation utan att hänga ut någon enskild domare eller så, utan man måste ju kunna ge sin bild av situationen i ett forum, på en presskonferens där det sitter vuxna människor. Det kan jag tycka är töntigt att man inte gör det i och för sig.
Skulle det kunna vara så att Händemark, om han hade uttalat sig för mycket innan någonting anmäldes, väckte någon björn som sov, och kan du tro att han hade någon sån tanke när han valde att säga jag är hockeyspelare, ja, det är inte mitt jobb?
Ja, mycket möjligt, men sen finns det också en referensgrupp som sitter och tittar på den här, och man vet inte vilka personer det är, men det är massvis med SHL-rutin, NHL-rutin, VM, OS som sitter och tittar på den här situationerna som inkommer. Och 9 gånger av 10 så är jag faktiskt enig med dem. Det är väl egentligen det här Marcus Högström-grejen som skedde för ett par månader sedan, när man inte anmälde initialt, som jag tyckte var helt åt helvete. Utöver det så tycker jag att man har varit ganska stringent i vad man anmäler och inte anmäler faktiskt.
Men det som jag upplever är att även om vi pratar om till exempel du och Petter Rönnqvist, Johan Thornberg, ni har varit aktiva hockeyspelare på högsta nivå allihopa, och ni har ändå väldigt vitt skilda åsikter om en situation. Det förklarar ju verkligen hur svårt det är att bedöma det här.
Definitivt. Och just, jag tror alla har landat i det här med huvudtacklingar. Jag tror de flesta, 9 av 10, vi är ganska överens vad som är en huvudtackling. Men knätacklingar, det är faktiskt det svåraste. Det har jag sagt massvis med gånger. Och just därför, av den anledningen, kanske var onödigt att börja knacka på tangenterna för den här situationen. Men just knätacklingar är de svåraste, för att Händemark, om han har axeln fram en decimeter till, eller Ekbom har, jag lägger inget ansvar på Ekbom, observera, men då kanske Händemarks axel träffar före, då är inte ens knät på något sätt nära hans ben eller foten. Så att just knätacklingar tycker jag är väldigt svåra, men då måste man lära sig som spelare att öppna upp sig med bröstet mot på ett annat sätt för att dela ut tacklingen rakt framifrån.
För några poddar sen så erkände du att du hade gjort ett riktigt överfall på Jesse Joensuu i HV71. Hur ser det ut med knätacklingar då? Har du gjort något riktigt fult där?
Nej, men alltså, jag gjorde nog knätacklingar, speciellt tidigt i min karriär, när jag var överambitiös och ville kliva ner i spelet. Och vi var med Timrå då i Leksand på en trött Claes Olsson Cup eller något sånt heter den. Och Pavel Brändel var ny i Brynäs. Du kan ju tänka dig Pavel Brändel på en cup i Leksand på försäsongen. Han är inte jättesugen på att spela hockey.
Nej, så är det ju.
Han får pucken i fickan, jag kliver ner och ska proppa honom. Jag hade helt bara kunnat avstå, men ska proppa honom. Han kliver undan, han ser att jag kommer och kliver undan. Vad gör jag? Jo, jag sträcker ut knät. Och rakt på hans knä, mitt knä rakt på hans knä. Alltså det är, om man tyckte att Händemarks var fult eller det skulle vara 3 matcher, så hade det här varit 5 matcher, förstår jag menar. Och jag känner direkt, nej, Pavel Brändel, storstjärna i Brynäs. Fan också. Och de är efter mig där, Brynäs. Matchstraff direkt. Och jag var ju materialarson som jag är, så var jag alltid så noga. Jag hade alltid skridskoskydden med mig ut så. Och då kommer jag, så ska jag bara ta mina skridskoskydd. Då kommer någon bakom och puttar till mig och sparkar bort mina skridskoskydd. Då är det Micke Sundlöf, sportchef i Brynäs. Han är så förbannad. Alltså han är, du vet, han är ilsken. Det är hans, han har betalat massvis med pengar för Brändel. Det kan ju vara ett korsband på honom borta resten av säsongen. Han sparkar bort mina skridskoskydd, skriker på sig, bröstar upp mig. Det blir nästan slagsmål. Det blir nästan slagsmål.
Jag håller med. Är detta före eller efter Jämtin-fallet?
Det här är före Jämtin. Så att, det här är före Jämtin. Och till slut kommer Timrås materialare Björn emellan där och sära på oss. Och Sundlöf skriker. Och jag håller mig lugn, för jag inser att jag har gjort jävligt fel. Men vi har skrattat gott åt det här i efterhand, jag och Sundlöf faktiskt. Och jag tror att vi är kompisar efter det här. Men jäkla varg han var. Hade inte materialen gått. Jag tror nästan han hade slagit till mig, så han var så het.
Ja, då hade vi kanske inte fått Sundlöf Jämtin, utan hade fått Sundlöf Lindström-fallet istället.
Ja, men jag hade nog, hade han slagit till mig där, så hade jag nog inte sagt någonting, för jag skämdes rejält för den tacklingen. Så att, jag ska inte säga att det var befogat, men det hade nog blivit lugnare storm kring Lindström Sundlöf än det var Jämtin Sundlöf.
Men två snabba frågor. Hur gick det för Brändel, och fick du någonting för det? För det fanns ju inte tv-kameror som filmade kuppor på den tiden, väl?
Nej, jag fick ingen avstängning. Jag spelade dagen efter mot Mora i den här turneringen. Sen helgen efter så var det SCA-kuppen. Vilka härliga kupper det var. SCA-kuppen uppe i Sundsvall. Och då kom ju Brynäs dit också. Och då sa Challe Berglund att du får inte spela den här matchen. Men jag måste ju spela. Nej, du kommer inte spela den här matchen, för att de kommer åka och jaga dig hela matchen. Det är helt onödigt. Ja, så då fick jag sitta där på läktaren. Då skämdes jag lite mer, för det var ju som att jag var liten vek ner mig och inte vågade stå upp riktigt. Men ja, kanske var så lite, men det var Challe som sa att jag skulle vila i alla fall.
Kanske var smart. Hade de någon tuffing i Brynäs som kunde plockat dig då?
Ja, det fanns många. Viding skulle plocka mig. Kärkenpälen, någon back där som var tuff också, hade nummer 18. Han skulle plocka mig, så att, och Borken i båset stod och skrek. Det var, ja, han var argare, inte argare än Sundlöf, men han var argare än matadoren i alla fall.
Men du, på tal om Brynäs, är det så att vi har sett effekten försvinna lite grann för dem här nu? Det skedde ju naturligtvis en omedelbar effekt när Sundqvist försvann från båset och de vann en massa matcher på raken här, men nu har de två raka torsk. Har de kommit tillbaka till vardagen lite, eller?
Ja, men lite så blir det ju. De fick en enorm boost och tajtade till defensiven. Åkte ner till Göteborg i torsdags och fick, ja, men släppte in 8 mål. Tajtade till jättemycket, ska jag säga, mot Luleå. Det var en ganska ganska tråkig tillställning, chansfattig. Men det blir ju också så, när man vinner, du vet, man vinner 4 matcher, så nu har vi hugg på Växjö, nu är det dags, nu kliver vi förbi. Och så förlorar man en eller två matcher, så man tillbaka där skiten. Det är allt jag har sagt, att det glappet är för stort, det blir liksom lite så. Nu har man ju en jätteviktig match, Brynäs, här mot Malmö. Och vi har väl kanske sagt i den här podden att det är vinna eller försvinna för Brynäs tidigare, men det blir ju så. Det går ju ganska snabbt nedräkningen på antal matcher, så att... Lite sanningen kom i kapp, lite givmilda i defensiven, framförallt mot Frölunda i torsdags.
Men defensiven skulle ju kunna förstärkas här. Henrik Eversson var ute på Växjös hemsida och sa att man skulle göra en förfrågan på Robert Rosén om det är så att Sochi skulle bränna slutspel i KL. Och i samma klubb så spelar ju en annan Brynäs-spelare, före detta Brynäs-spelare, Simon Bertilsson. Och där får jag höra lite signal om att Brynäs kommer att göra en förfrågan på honom om det är så att Sochi missar slutspel. Och det är ju ganska givet att man kommer att göra en sån förfrågan på honom då. Vad skulle han betyda om han kommer in? Och jag vet att de kommer att göra en förfrågan.
Jättemycket såklart. Enormt mycket skulle han betyda med sin rutin, lugn, självförtroende, pondus. Just den defensiva stabiliteten. Det är klart att en Simon Bertilsson... Precis som Jonas Julland skulle göra jättestor skillnad för Brynäs.
Nu har han varit ute, det är ett år, va?
Mm. Ja, det här är första säsongen i KL, så det är frågan vad han själv känner utifall han vill vända hem redan efter ett år eller fortsätta äventyret utomlands.
Nej, men precis. Det är väl lite grann det som talar emot. Om man tittar på Växjö, om de skulle göra en förfrågan på Robert Rosén, så är han lite äldre och har varit ute i 2 säsonger och... Han kanske ändå ska vända hem nästa säsong, så det kanske blir ett lite annorlunda läge. Men det skadar ju inte att ställa en fråga, och det kommer Brynäs som sagt att göra.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
En sak som jag gått och tänkt ganska mycket på här de senaste dagarna, senaste veckorna. Träna situationen i SHL, den är ju onekligen tycker jag intressant. Peter Andersson har aviserat att han ska inte vara kvar i Malmö. Brynäs söker nytt. Du nämnde här, eller skrev i veckan, att det var Martin Fölander som skulle till Oskarshamn. Det har ryktats om Joakim Fagervall till Malmö. Södertälje eventuellt måste söka en tränare.
Du har Skellefteå, du har Skellefteå också.
Skellefteå, Leksand, Roger Melin där. Vad händer med honom efter säsongen? Eller kanske till och med under säsongen. Så det är liksom det hål som ska fyllas på många tränarposter. Och då tänkte jag, vad är det för namn? Om du sitter och är sportchef i Skellefteå, Malmö, Leksand, Södertälje. Vad finns det för namn att plocka in?
Nej, det blir lite problematiskt om man inte ska gå runt på de så kallade gamla trötta namnen som har varit runt tidigare. Jag känner inte riktigt att det är de här unga namnen som ploppar upp. Jag känner inte att vi har en ny Robert Olsson och Roger Rönnberg, Sam Hallam, att det ploppar upp lite sådana ganska givna kandidater underifrån som är redo. Jag tycker kanske en sån som Thomas Pannanen i Västerås kan vara det på sikt, men jag tror han har aviserat rätt hårt att han ska köra med Västerås och har förlängt och så vidare. Han vill vara med på en resa han påbörjar ända från hockeyettan med dem till exempel.
Men tror du inte nu, om man bara zoomar ut lite, nästa år då så krävs det ju inom situationstecken bara att man vinner ett hockeyallsvensk slutspel för att ta steget upp i SHL.
Det tror jag gör lite attraktivt för en sån som till exempel Thomas Pannanen eller Björn Hellqvist om han inte nu går upp den här säsongen.
Ja, eller Fagervall för den delen. Att man liksom, man kan något sätt bli en hjälte i en stad genom att ta upp ett lag. Jag tror att det gör att hockeyallsvenska tränare kan tänka sig att stanna en säsong, kanske två säsonger längre än vad kanske tidigare man tänkte.
Ja, men det köper jag fullt ut att det nog lutar åt det. Därför gör det kanske situationen lite problematisk för SHL-lagen att hitta någonting nytt fräv som kommer underifrån. Men jag tänker på till exempel sådana namn som Per Johansson som var assisterande i Frölunda. Johan Lundskog är ju nere i Davos och kör nu. Han har varit assisterande bakom Roger och är assisterande i Davos som har gjort en avsevärd uppryckning här under denna säsongen. Skulle han kunna vara någonting som kliver in inför nästa säsong någonstans?
Ja, Viktor Stråle. Hur är han för ung? Måste han ha mer rutin i Frölunda eller hockeyallsvenska?
Ja, men det tror jag. Det tror jag att Stråle behöver nog ett par år gå bakom Roger och köra. Men jag tror definitivt att han är en huvudtränare på sikt i SHL.
Men det känns ju som att namnen du nämner, de är ett par, tre år bort från att komma in. Men samtidigt så måste du ju in tränare i SHL för att, jag menar, Roger Melin, det här är ju sista säsongen han gör som tränare. Det har väl han aviserat lite själv också. Det känns ju ganska givet. Tommy Samuelsson, vara eller inte vara i Skellefteå, känns väl egentligen 50-50. Skulle han kunna vara en tränare som åker ner till Malmö, eller vill Malmö hitta något, inom situationstecken, nytt och fräscht? Och vad är nytt och fräscht?
Nej, men precis, det blir lite så. Jag vet ju att de diskuterar med Jocke Fagervall 2016 när de istället tog Peter. Då får man väl ändå anse att Peter var väl ganska nytt och fräckt. Han hade aldrig varit huvudtränare i SHL. Nu har han gjort 4 säsonger och det kanske är läge att hitta någonting annat. Jag tror Malmö i en optimal värld kör vidare med Peter Andersson, men det känns lite grann som att han tittar utomlands, att han är lite sugen på det. Han är inte jätteung, han är ändå 55 och kanske vill köra ett gäng år i utlandet. Det är fullt naturligt.
Men om, lek med tanke att Peter inte skulle få någonting i utlandet då? Han har ju ett respekterat namn, det tvivlar jag inte på. Men om han inte får någonting i utlandet, är han kvar i Malmö, eller kan han skulle kunna tänkas gå till exempel Brynäs för den delen? Eller är du med vad jag menar?
Ja, alltså jag, men jag tror ändå inte det, för att Peter någonstans här under åren i Malmö nu, så det är det här problemet som de har haft under de här åren med Konstantin Komarek, Emil Molin, Andy Mealy, de här lirarna som inte riktigt har lyckats, att han kanske står för något brunkar trots att han nog inte gör det egentligen, att det har blivit någon ond spiral på den fronten för honom.
Men han tog ju ändå Örebro upp i SHL med en Conny Strömberg som inte är en direkt brunkare. Så att det, alltså, det kanske också är en del av systemet i Malmö som inte bara ska tillskrivas Peter.
Nej, men exakt. Jag tror också det. Jag tror Peter i grund och botten är en sån tränare som trivs med den typen av spelare. Han älskade säkert att jobba med Retrack Channy och Andy Mealy egentligen, men laget var så begränsat i övrigt att, att det kanske inte fungerade att spela på det sättet.
Men då får vi väl ändå ge hatten av till Thomas Fröberg, general manager i Oskarshamn, som ändå lyckas knyta till sig en sån som Martin Frölander, som jag menar, alltså förmodligen borde vara väldigt jagad med tanke på så pass många lag som ändå jagar tränare. Eller?
Ja, det är klockrent val av Fröberg, och nu vet jag att de jagar, det är inte klart, utan de jagar ju Jeff Jacobs och Pelle Pressberg. Där går jag igång lite grann.
Vad heter han sista?
Pelle Pressberg.
Så är det.
Vad heter den spikern i Karlstad som sa det?
Bosse Samme.
Hur sa han Sanne Lindström då?
Ah, jag var aldrig med på line-upen, så jag minns inte.
Nej, men om vi går tillbaka till Pelle där, han har väl varit någon, eller är någon form av individuell ungdomstränare i Färjestad. Han skulle kunna ta någon form av Mattsson-roll i Oskarshamn om han bestämmer sig för att ta det jobbet.
Ja, du tänker Jesper Mattsson i Malmö där, lite powerplay och så. Och jag vet ju att Pelle jobbar ju mycket med spelarna, juniorer och även A-lagsspelare. Om du pratar med sån som Micke Lindqvist som går skadad nu, men innan det var skyttekung i SHL. Han har ju jobbat med Pelle Pressberg jättemycket, Rasmus Asplund och Joel Eriksson Ek och som öser beröm över honom. Så att det kan, alltså jag måste säga att det är pikt ändå av Thomas Fröberg. Jag tycker han har gjort ett jäkla intåg, bra sådant i Oskarshamn.
Ja, och nu han är liksom medveten om situationen som är och håller inte på att värva in en massa ointresserade utlänningar som kanske inte är så sugna på att spela ett kval, utan det känns som han tar in spelare som är beredda. Rickard Palmberg tror jag han vet vad ett kval går ut, men nu förlorar han förvisso med Timrå, men gjorde bra ifrån sig här i våras. Jag tror att han bygger helt rätt för att de ska klara av en sån situation.
Ja, men om vi då zoomar ut och tittar på Hockeyallsvenskan, vi har väl slagit fast att det blir Björklöven mot Modo i en Hockeyallsvensk final. Vad förlorande laget, vad de ställs emot. Har du lyft ett varningens finger ganska tidigt för Södertälje, som du liksom fick nästan försvara där ett tag sedan också? Är du fortfarande stå på det kring Södertälje som fick tillbaka Alexander Falk där backens nyligen också?
Jag tror inte de tar sig hela vägen till ett SHL-kval, men de kommer ju definitivt vara med i topp 8. Det är jag rätt övertygad om, att de är ju uppe på topp 8 nu, så de kommer ju vara med och bråka där. Men jag tror ändå att det blir Timrå eller Västerås som kommer att möta förloraren i den hockeyallsvenska finalen. Och där vet man aldrig hur det går, med tanke på att oftast blir det ju förloraren i den hockeyallsvenska finalen som förlorar den matchen, för att de är så stukade efter en rejäl holmgång mot vinnaren av den allsvenska finalen.
Ja, tänkte det. Det kommer ju vara Modo mot Björklöven. Det kommer ju vara ett slag utan dess like. Fem matcher, supertajta matcher. Så ska man då förlora, gå direkt in. Det är inte optimalt. Men du, deadline för transfer, det är ju den 15 februari.
Exakt.
Nu har vi ett läge där vi har Kristianstad och AIK. Kristianstad är det alltså just nu 4 poäng bakom Almtuna. Och AIK är ju, ja, de är avkopplade. Eller bortkopplade. Skulle det kunna vara så då att lag, ja, Almtuna, Mora, Västervik, kanske Tingsryd, Karlskrona, om de hamnar utanför topp 8, om de känner att nej, vi kommer inte landa in på topp 8, att de säljer spelare till SHL? Och i så fall...
Ja, jag har diskuterat detta lite med en sportchef i SHL, men just den sportchefen gick väl inte riktigt igång på spelarna som de lagen hade riktigt, men trodde definitivt att det skulle kunna komma en sån öppning. Tittar man på ett lag som till exempel Västervik, så skulle de ju göra det alla dagar i veckan med den ekonomin och de förutsättningar de har. Då skulle de lätt släppa iväg Viktor Öhman till någon om det skulle komma en förfrågan.
För jag tänker ett lag som, ja, som man behöver bredda laget inför kanske stundande kval eller slutspel, så det kan ju finnas, jag menar, i fjol Rögle lyfter in Trevor Mingoya från Västervik.
Det var förvisso tidigare.
Absolut.
Och Västervik har ju outs på alla sina utlänningar, för att annars hade de aldrig kunnat värva dem.
Nej, precis, men han kom in och gjorde det initialt väldigt bra, tycker jag, där Mingoya i Rögle, så att det skulle väl kanske kunna gå att fynda något, men Ja, det kanske blir lite chansningar också i och för sig.
Mora har ju faktiskt tagit in ett gäng intressanta kanadensare och någon finne här under säsongen som förmodligen hade kunnat vara, kanske inte på toppkedjorna i SHL, men förmodligen kunnat bredda upp något lag inför ett slutspel.
Ja, och det känns ju som de måste ha sprängt sin lönebudget, Mora, den här säsongen. Det ska bli kul att se bokföringen efter, eller kanske inte kul, men hur den skulle kunna gå ihop för Mora. De kanske behöver sälja lite spelare.
Det kan ju vara så, ja.
Jag var nere i Ängelholm och skulle göra Rögle mot HV71 i lördags. Åkte ner redan i fredags för att känna atmosfären nere på stan och trycket där. Väldigt, är de trevligare människorna i Ängelholm än vad de är i Malmö? Generellt.
Ja, men det är väl i Skåne de är trevliga.
Ja, kanske är det. Jag får revidera min uppfattning här om skåningar. Men ja. Men vilken skön känsla det är runt Rögle nu. Man ska bygga ut hallen, man har planer på att inleda det nästa säsong. Bygga ut och skaffa en tredje isyta, mer restaurang, loger, sådana saker. Det känns ju som en klubb som andas. Det känns framtiden. Och vi slog ju fast det tidigt här att Rögle, de är givna i topp 6. Men nu känns det som att, inte riktigt så snabbt, va?
Nej, men det är väl så. Det är väl, om man ska vara helt ärlig, så är det väl ändå skadorna här under säsongen som har satt lite käppar i hjulet för Rögle. Alltså, de har ju haft en enorm otur med skador under säsongen. Och det är inte bara det att det har varit 3-4 skador, utan det har varit 5-6 skador på toppgubbarna i laget också. Så det är inte några dussinspelare vi pratar heller.
Men nu har man ändå en utmaning, för att i lördags så hade man i stort sett hela laget tillbaka. Nick Sörensen borta. Han kommer nog vara borta längre tag med sin skada. Och Niklas Hansson, backen, duktiga backen, han kommer snart tillbaka. Men när man har de här spelarna, det känns som att då kuggar det inte riktigt i lika mycket. Sjögren var tillbaka nu, Jelena var tillbaka. Man gör ingen bra match, varken mot Linköping, men när de här spelarna var tillbaka mot HV71, så gör man en ganska, stundtals ganska dålig match. Känns man åker och väntar på varandra lite.
Det som är intressant när det gäller Rögle är, om man tittar tillbaka de två senaste säsongerna, så tittar man tillbaka på den första månaden som laget har gjort på respektive säsong. Om man tittar tillbaka förra säsongen, började de ju jättedåligt och fick rädda upp säsongen med de poängen man samlade in under resten av säsongen. Men den här säsongen så börjar man ju jättebra, hade skaffat sig ett superslagläge. Då är det nästan så att den första månaden har räddat för att man ska kunna slåss om topp 6 den här säsongen.
Ja, det är det ju. Så är det ju. Speciellt nu när Djurgården har satt rejäl fart. Det känns ju som att Djurgården bara, de blir att räkna med tanke på hur de har spelat på slutet. Och då börjar du kolla då topp 6. Luleå garanterat. Örebro, ja, det är ju, de vinner ju sina matcher. Frölunda garanterat. Färjestad, ja, absolut topp 6. Djurgården, topp 6 garanterat. Sen har du Rögle där. Då har Skellefteå kommit bakom nu. HV71 får in Elias Andersson. Vad ger det för utväxling? Så att man ligger ändå i ett gränsland nu om man faktiskt ska ta sig hela vägen in i topp 6.
Ja, men så blir det ju. Men om man nu kuggar i med alla spelare tillbaka och man får ut den kapaciteten som finns, så ska det väl ändå vara ett lag som är topp 6 med
tanke på det. Jag. Absolut. Ja, men jag känner att de som är topp 6 nu, det är där Skellefteå, de är lite för ojämna. Jag tar där kändes de som att de bara vann och vann och vann. Nu har man förlorar bland annat mot Oskarshamn. All respekt till Oskarshamn som gjorde en jättebra match. Vände och vann. Fredrik Pettersson Wenzel, var fick han den formen ifrån? Han var ju lysande i den matchen. Grym, vilken match han gör.
Ja, och det var ju en gruvlig revansch för den matchen han gjorde 2 dagar tidigare när de mötte Malmö och förlorade med 1-5 hemma i Oskarshamn. Och då ifrågasatte ju fansen honom något enormt, och Håkan Åhlund, varför gjorde du det med målvaktsvalet? Och så fortsätter han på PV matchen efter, så får han visa att han hade rätt där då.
Ja, verkligen. Nej, men PV var grym i den matchen. Men då känns det ändå som det blir de topp 6. Men jag måste ändå bara landa in lite på Rögle där. Jag pratade om skador. Då fick man ytterligare en skada i form av Samuel Jonsson. En helt jävla onödig skada. Jag stod och kommenterade och jag blev så förbannad bara. Det är en icing-puck. Man har gjort om den här icing-regeln i år. När det är liksom mer en duell, en kamp, så ska man fria icingen. Det blev en duell mellan Samuel Jonsson och Joakim Andersson, varav Joakim Andersson tacklar snett bakifrån. Samuel Jonsson dundrar huvudet rakt in i sargen. Men blås av! Alltså det här är alltså de har gjort om reglerna. Det är alltså domarna är tillsagda att döma på det här sättet. Och HV-ledarna som då, jag stod i mellanbåsen och kommenterade, HV-ledarna, de var inte förbannade på att Joakim Andersson fick matchstraff. De är bara förbannade på den här jävla regeln. Och Erik Martinsson som stod bredvid mig då i båset, han bara, alla förstod att det skulle hända den här jävla skadan. Man pratar om spelarnas säkerhet, så gör en icing-regeln som är helt tvärt emot spelarnas säkerhet. Det där måste du bara ändra omedelbums.
Ja, men det har ju varit lite problem med den här lite från och till under säsongen med icingen, att det blir lite farliga situationer. Så att, men du tycker att den ska ändras på studs? Alltså ja, bara in och ändra, bara röra om i det direkt?
Ja men herregud, alltså det är för alla säkerhet. Jag menar, tänk dig det i ett slutspel när det är en olycklig situation att... Ja, bara en toppback Brandon Gormley går ner och hämtar pucken borta med hjärnskakning nästan av slutspelet. Jag menar, vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att tekningen flyttas ner i egen zon, det blir en icing. Det tar man väl alla dagar i veckan för en skada. Och nu vart det oturligt med Samuel Jonsson, men när jag pratar runt med både domare, med spelare och tränare, så alla har pratat om den här icing-regeln tidigare på säsongen. Och nu fick vi ett exempel på det. Nu har vi liksom... Det här måste spela facket sik och vi måste ta i det. Det handlar om spelarnas säkerhet. Jag var riktigt arg på det faktiskt. Och det var ju... Cam Abbott var inte speciellt arg på själva situationen som jag uppfattar, utan mer på regeln i sig.
Härligt att du får rasa loss lite här.
Ja, vi måste skaffa rubriker. Rasa. Nej, men de var fan arga. Och jag var arg på det också. Jag tycker en ung Samuel Jonsson, jättefin talang. Jag menar, kostar en hjärnskakning. Jag menar, du har inte så många hjärnskakningar att spela med under en hel karriär. Och då drar man på sig det helt i onödan.
Ja, nu har vi kommit till det som engagerar folk. Varje söndag när vi skickar ut frågan så är de laddade för måndagens podd och ställer massor med frågor. Och vi har ju fått frågor även denna veckan. Är det någon speciell som du har snappat upp?
Pontus Nilsson här. Vilken forward borde Skellefteå ta in eftersom de har en väldigt tunn forwardsida för tillfället? Släppte ju Albin Eriksson nyligen, Pontus Widerström dessförinnan. Man har Jonathan Berggren skadad. De måste ju plocka in en forward.
Simon Robertsson då?
Oj, vilken spelare. Alltså, du vet, den kraften han har. Han är född 2003. Offensiva tacklingar, täcka skott, pucken. Han men är en jättefin spelare.
Men han kanske inte är någonting man har inne i ett ordinarie lag redan nu. Så det kanske får komma någon utifrån. Skulle man ställa en fråga till någon gammal goding som typ Bud Holloway, en tredje vända då?
Ja, Andrew Kailoff. Varför inte liksom blicka bort dit också med spelare som man haft en relation med tidigare, som Erik Forsell dessutom känner personligen. Erik Forsell som är han sportchef eller general manager?
Jag har dålig koll på det där. Det är ditt område att hålla koll på det.
Ja, men någon av de två skulle vi kunna vara spännande.
Ja, men det tycker jag. Alltså någonting som de vet fungerar i miljön och så vidare. För det är ändå den delen av säsongen där du ska in och leverera direkt så att säga.
Din drömvärmning till Skellefteå, det hade varit att Vita Hästen missade topp 8 där, eller topp kommer Ingemansland i slutspelet, va?
Så och så kommer Linus Andersson in där då, eller?
Och smäller in 10 mål i slutspelet, skriver en NHL-kontrakt. I'm gonna thank Mr. Maddock for believing in me.
Men vi ska ju bara såga spelare, så då får vi såga Linus istället då.
Ja, det kanske det vi ska göra.
Ja, men du, jag har en fråga här från Petra Lundevaller som frågar, kan ni inte prata lite om Frölundas backbesättning? Håller det hela vägen? Hon verkar lite frågande om det verkligen håller med Stollery och Ekbom och gänget.
Jag har sagt det ganska tidigt att jag trodde nog att man skulle kanske behöva få in en back över säsongen. Men Gormley, är han skadefri så är han en jättebra back. Moverare lika så. Alltså du har ändå en rätt stabil och bra backsida. Du får ut mycket av den. Ekbom tycker jag gör det bra. Prins gör det bra utifrån sin roll.
Lennström
som är, som skulle kunna växla upp ytterligare slutspelet. Inte något jätteakut behov, men skulle det dyka upp någonting typ Gormley som förra året så skulle det nog vara intressant. Men är Frölunda ett lag som är i Finland och tittar? Alla sportchefer är ju i Finland nu och scoutar.
Ja, men precis. Visst är det så. Jag har hört att Oskarshamn var ju där och då fick ju till och med lokaltidningen följa med. Och jag vet att Leksand var där också i förra veckan. Malmö har varit där förra veckan. Luleå har också varit där. Jag kan tänka mig att Jocke Eriksson som har sina känningar i Espoo Blues sen tidigare, att han har varit där och kikat lite. Det är ett enkelt land att ta sig till. Det är bara att flyga raka vägen till Helsingfors och så har du många klubbar att besöka runt där, så att det är rätt naturligt.
Men det är också en chansning. Du kan ju antingen få en Johanne Tyrvinen som går jättebra i Luleå, eller du kan få Ville Leskinen som gick jättebra i Finland men inte alls fungerade i Färjestad. Så det är liksom, det är också en liga där Robin Press går in och spelar jättebra där. Han har inte etablerat sig riktigt i SHL tidigare. Alexander Ytterell lika så. Så att det är liksom, det är ju ändå nivåskillnad. Det får man ha respekt för.
Ja, och sen vet du inte riktigt vad du får. Det är precis som du säger. Och sen kanske man ska betala en övergångssumma för de klubbarna som ligger där nere i botten och skvalpar på ligan i Finland. De vill ju naturligtvis ha betalt för sina spelare för att släppa dem. Tittar man som Pelikan som ligger trea från slutet i ligan. De har ju en kille som heter Aleksi Mustonen. Jag hörde att de vill ha 60 000 euro bara i ren övergångssumma. Ska du pynta ut 600 000 plus en lön till den spelaren? Det kan vara en miljon det handlar om.
Ja, och du vet inte exakt vad du får ut heller, om det blir, ja, det är en rejäl chansning såklart. Men det är kanske som Rickard frågar här då. Bör LOC försöka plocka in en ersättare till Andrew Gordon, eller ska man satsa på den trupp man har?
Ja, men det, jag tycker att Gordon är en så pass tongivande spelare i deras utgångstrupp, så att man kanske, hittar man någonting som är bra, så tycker jag definitivt att man ska göra det. Men att hitta en ersättare till Andrew Gordon, det kanske inte är helt enkelt.
Samtidigt nu, man har ju ändå gjort om ganska stora delar av truppen under säsongen, så att det kanske läge att sitta lite, ta det lugnt och låta den här truppen växa än mer och få fart på en sån som Peppe Lund, få en utväxling på honom lite mer, sådana spelare att jobba med de man har.
Ja, men det kan väl vara vettigt, och nu har de ju skaffat sig en liten buffert här efter veckan som gick och kan andas ut lite och kanske få jobba lite mer i lugn och ro.
M. Hammarstedt, det är ett namn vi känner igen här i podden. Han frågar ofta frågor, det uppskattar vi. Tror ni att Marcus Paulsson kommer vara kvar i Växjö efter två matcher här? Eller kommer Växjö kunna behålla honom säsongen ut, även om lånet egentligen bara gäller tre matcher? Alltså Marcus Paulsson gick då från Mörrum direkt in i Växjö och gjorde 1+1.
Ja, men det är häftigt, men Det visar ju någonstans att han har en grundnivå i sig, Marcus Paulsson, att det räcker att han håller igång i ettan, så vet han, kan han leva på lite rutin i SHL, och så fick han spela med Mick Flicker där direkt, va?
Ja, exakt. Men jag kan säga, jag spelar med Marcus Paulsson. Du har väl följt honom på ganska nära hand när han var i Malmö också. Marcus Paulsson, när han mår bra, inte tänker så mycket, har självförtroende. Alltså han kan göra saker med pucken och grejer som bara, wow, vad hände där? Och den accelerationen, kraften han har. Men han kan också försvinna helt i matcher. Men komma in tre matcher nu här, han kan göra 6 poäng på 3 matcher. Det tvivlar inte en sekund på.
Och jag tror ju faktiskt det är så att om Växjö känner, och att Marcus Paulsson, han har ju ändå en familjesituation att ta hänsyn till. Det var ju lite därför han flyttade hem till Gojset, som Mörrum kallas, för att han har en familj och barn att ta hänsyn till. Det är hockeyträningar för barn och så vidare, så att då ska han vara beredd att göra kanske en uppoffring och säga att Växjö går till semifinal. Då ska han göra en uppoffring fram till mitten av april från det livet. Så att jag tror det hänger lite grann på det. För att ställer Växjö en konkret fråga till Mörrum, så kommer ju Mörrum säga ja, och om de får en liten övergångssumma. Vi tar en fråga till som jag även har svarat Mats Svensson. Han har tittat på All-Star Skill Competition i NHL. Skulle kunna komma till SHL, skulle det vara en publikdragare att se vem i SHL som skjuter snabbast och skjuter hårdast? Man ber varje lag ta ut en spelare till varje skill. Den som vinner får en pengasumma till lagets juniorverksamhet. Och det hade vi ju i början av 2000-talet i SHL. Nu är det ju ingenting som var aktuellt för dig, eftersom du säkert inte hade blivit uttagen till det där.
Kommer du ihåg att ett All-Star-lag åkte och mötte Luleå? Alltså, Luleå spelade mot ett SHL All-Star-lag. Hur
det var väl just det? Det var väl just det som tog död på allting när de spelade den matchen i Luleå. För innan var det ju nord mot syd som spelade.
Ja, men jag är... Det funkar inte i Sverige, det är bara att lägga ner tanken. Det är ingen som är intresserad av det. Alltså,
det är liksom jag kan säga så här, att när det spelades i Globen där i början av 2000-talet, då var det faktiskt mycket folk på plats i Globen. Men jag var faktiskt på 2 av de här matcherna. Men med facit i hand, nej, jag blev inte vidare underhållen att komma från en het seriematch och så in i det där, och så var det lite... trötta spelaren söndag förmiddag som spelar en All-Star-match och egentligen inte ville vara där. Nej, det var väl inte riktigt så hett som det såg ut.
Nej, och i NHL det är så etablerat, det är en annan show på ett helt annat sätt runt och kring matcherna, det är ju än vad det är i Sverige. Så att, nej, någon All-Star-match vill jag inte ha. Men jag vet att det var en som lanserade ett förslag för något år sedan här. En All-Star-match mellan Hockeyallsvenskan och SHL, skulle det vara något då?
Ja, men nej.
Hade det kunnat bli någon prestige då?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja, skulle Jonathan Jonsson och Jonathan Dahlén paras ihop i någon kedja och försöka lura upp Ilari Mellart och Mika Koivu stå på läktaren då, eller?
Ja, men tänk dig det då. Du slänger in Carl Berglund, Dagen Eriksson och Fredrik Högren och bara åker och forecheckar. Då drar du upp hettan i en match.
Jo, ja, då pratar vi skaderisk. Om något lag hade varit påkopplat så hade SHL-spelarna kommit dit och
det hade varit så bra.
Nej,
vi lägger ner den tanken.
Då har vi kommit till momentet där jag fick äran att ta ledningen i förra veckan med en 3 poängar in på kontot. Och nu ska du få chansen att kanske kvittera, reducera eller... Nej, jag tror inte du går om mig. Jag hoppas inte du går om mig. Men jag leder med 3 poäng så nu ska du få chansen att göra vad du kan för att ta ikapp mig. Så vi börjar väl med en 5 poängar här på spelaren jag söker. Är du beredd?
Alltid redo.
Jajamän, då kör vi. 2014 draftades han som nummer 196 i draften. Det har blivit spel i 2 JVM och 1 U18-VM. Den här säsongen är han tillbaka i SHL.
Jag är bra på draftår, vet du. Jag är riktigt bra på draftår. 2014.
Jajamän.
Då är vi alltså 2019 nu. Det är alltså 90... Jag är bra som fan på draft.
Det var bra att du sa det för framtiden om du nu skulle råka snubbla över en 5-poängare här då.
Det måste alltså vara en fed. Han är 95. Han är tillbaka i SHL den här säsongen.
Ja du.
Ja, nej. Ge mig en 4.
Du vill ha 4:an. Då kör vi 4:an.
Jag har den här på 5:an. Ja, nej, jag vågar inte chansa. Kör 4:an.
Vi kör 4:an. Pappa är ledare i en SHL-klubb. Men pappas klubb fick nobben i våras när klubbvalet inför den här säsongen skulle göras. Det har blivit 16 poäng för denna 23-åriga svenska forward i år.
Jag har ett svar.
Ja, det är härligt.
Ser du där?
Jajamän, jag ser vad du har svarat.
Draft, du, sätt mig aldrig, om du ska köra med mig, sätt mig inte på ett draftår ska jag säga, fortsätt.
Ja, de kommer på 2:orna och 1:orna i fortsättningen då, det var bra att du sa det. Då kör vi på 3 poäng för dem som inte vet vem vi pratar om. Jag kan avslöja att du vet vem vi pratar om. Han var en av många återvändare inför säsongen. Klubben han nu spelar för är dock första året han spelar för. Här hänger hela 6 nummer i taket. Samtliga av dem har också blivit mästare, men denna veckans spelare har aldrig blivit svensk mästare trots stark prestation i slutspelet.
Ja, han är bra i slutspelet, den här killen.
Ja, på 2 poäng. Ja, jag trodde du skulle ta det här med en axelryckning. Centern jag pratar om är en av HV71 centrar denna säsongen. Inledningen var svag, sedan var han riktigt stark, men nu har det gått lite tyngre igen. Och på 1 poäng, med nummer 25 på ryggen så är denna Axel en av HV71s centrar. Och nu blir han då lagkamrat med Lias Andersson. Vem är det vi pratar om som du har tagit på 4 poäng?
Axel Holmström, det är Urban Wickberg heter pappan va?
Som är han är ledare i Luleå, ja.
Ja, är han J20 eller är han någon bollplank?
Jag tror han är någon ungdom, någonting... 18 eller 16 tränare eller någon ungdoms, någon junioransvar. Jag vet inte riktigt vad han gör där.
Nej, precis. Nej, men Axel Holmström satt jag där på, jag var inne på det på 5:an men jag vågade inte riktigt chansa. Men jag är faktiskt bra på, eller bra, det är ett svaghetstecken. Jag kollar sjukt mycket på draft. Det är bland det roligaste jag vet att göra. Gå in och kolla en draft och så ser du spelare. Oj, han var draftad i 7:e rundan, han har gjort 10 så många poäng. Jag älskar att sitta och kolla sånt.
Vilken blev Henrik Zetterberg tagen som?
Han är 7:e rundan blev han, men vi kommer inte ihåg vilket nummer det var. Men han var i 7:e rundan, Z.
Ja, han var också långt ner i Detroit. Han är väl den som har gått bäst av många spelare som har blivit tagna långt ner i draften, man.
De tog Jari Tolsa, tror jag, i 2:a rundan den Detroit det året. Och Zetterberg i 7:e rundan. Så att det är... Ja, de fick bra utdelning på Zetterberg. Och Jari Tolsa var förresten
missade vi honom som nummer 19 där, Jari Tolsa.
Ja, vi avslutar med Jari Tolsa.
Ja, men det blir ju en strålande avslutning. Men du har tagit ledningen mot mig med 17-16. Så nu är det dags för mig att dunka in ett riktigt högt nästa vecka.
Ja, med den lilla kraftmätningen får man säga ändå. 4 poäng på Axel Holmström. En spelare vi gillar ändå, måste vi säga. Som jag tycker...
Ja, absolut. Alltså, han har gjort det jättebra här efter att haft en trög inledning. Nu har det gått lite tyngre på slutet. Det har väl kanske kommit någon dipp. Men han har ju visat att han verkligen har någonting i sig.
Vet du varför han spelar bra?
Ja, det var kanske för att vi sågade honom i början, eller?
Vi sågade honom i början. Sanne och Svensson, vänta på att bli sågad och sen får du utväxling. Vi ses igen med avsnitt nummer 20. Se om det är lika stort intresse kring det numret som det var kring 19. Rekordstort intresse. Nästan 450 stycken som ville bidra till det numret. Vi tackar alla er med en varm kram och så ses vi om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.